Från vad vi vet, det här är Nästa steg med mig, Per Granqvist. Om du legat i koma de senaste 10 åren och precis vaknat, kanske du inte känner till det här med artificiell intelligens. Ja, god morgon förresten. Kul att det är den här podden som är det första du lyssnar på. Hur som helst, för alla vi som inte varit i koma är AI något som det pratas mycket om. Ja, man skulle kunna säga att tjatas om det faktiskt. Och grejen är ju att så många har så otroligt stora förhoppningar att det här med AI kommer att göra robotar och människor lika smarta som människor, säger de. Ja, det är det här man kallar för human level artificial intelligence. Och många har därför också en begriplig oro inför det där. Lyssna bara på hur det amerikanska mjukvaruföretaget Vicarious presenterar sig i den här videon från Fast Company. Den som pratar är grundaren Scott Phoenix.
Some people who have wild imaginations say that what we're building right now is dangerous. It's very captivating to the imagination, but it's not very based in the science. At Vicarious, our mission is to build the first human-level artificial intelligence and use it to help humanity thrive. Artificial intelligence will be bigger than the internet or any previous invention that's revolutionized the way the human race works.
Musiken är maffig och visionerna stora, och det är uppenbarligen en del av grejen när man säljer något med AI. Eller? För är det inte vad AI gör och vilken nytta som det skapar som är viktigare för kunden än att man använder just AI? Ja, hur säljer man egentligen in sina AI-tjänster? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Tillbaka till videon.
If 40 years from today, Vicarious hasn't created human-level artificial intelligence, I would be very surprised. I would also owe one of my friends a drink.
Snubben som säger det här är en riktig sån där tech-snubbe. En tech-bro, som man säger på amerikanska. Föreställ dig en sån för din inre syn, för han ser exakt ut så. Intervjun är lika filmisk som en futuristisk science fiction-rulle av modernt snitt. Tech-snubben sitter där på ett väldigt modernt kontor framför en vägg full med skärmar där kod flimrar förbi. Ja, lite för att ge känslan av att den artificiella intelligensen är liksom sysselsatt med någon slags uträkning som vi får då se. Det är liksom lite för snyggt och för bra för att kännas sant. Och hans namn är Scott Phoenix, vilket ju också låter lite för bra för att vara sant, liksom som en actionfigur. Scott Phoenix, han är klädd i tunn, snygg, vadderad väst som inte alls ser billig ut faktiskt. Och under den har en svart t-shirt förstås. Han har ett slätrakat babyface, är förstås vältränad, och hela hans uppenbarelse utstrålar allt det där man förknippar med artificiell intelligens. Framåtanda, nytänkande, begåvning och expertis. Men alla AI-experter har inte riktigt samma utstrålning av pampig professionalism som Scott Phoenix.
Men också en dyr drönare. Det var en multispektral, så den tittar i andra våglängder än RGB. Så den tittar på klorofyll och sådana saker. Så har vi köpt in en sån. Så var jag ute med mina barn i skogen. Och de var små då. Riktigt, riktigt små. Så sov i bilen. Och sen så bara... Så försvann den i skogen.
Den du hör prata här är Marcus Drugge, som också är pionjär inom AI. Och han hade alltså köpt in en fruktansvärt dyr drönare som han skulle träna upp till att bli intelligent, om jag fattade rätt. Och den där provkörde han dumt nog samtidigt som han hade barnen med sig ut i skogen. Och så plötsligt försvann drönaren. Och i valet mellan barnen och drönaren så valde han förstås drönaren. Så han fick väcka till sina barn och säga:
nu måste du bara stanna kvar här. Lova att inte följa efter mig in i skogen nu. Väck inte din bror. Och sen fick jag springa liksom. Men jag hittade den med. Så det var väldigt skönt.
Okej, nu kanske tänker att Marcus är någon slags pajas här, och det är han inte. Och han är inte heller pretentiös, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Han låtsas inte att han är någon amerikansk AI-guru, och därför säger han inte saker som är skapade för att plocka poäng. Det är det. Marcus verkar helt ointresserad av att imponera.
Så vad gör ni? Ja, vill du veta... Vänta, det finns ju så många ingångar på det.
Vi står i en skog utanför Linghem i Östergötland, 10 kilometer väst om Linköping ungefär. Och vi är här för att Marcus har lovat att förklara för mig vad han gör. Det går så där, för Marcus har många saker i huvudet och han är snabb från tanke till handling. Så ibland glömmer han att berätta saker, som att bolaget han startat heter Arboär. Och ganska ofta berättar han också en massa saker som man inte frågat om, som där han tappade bort den här dyra drönaren. Så vi får ta om frågan och jag ber honom verkligen att göra det här så enkelt han kan.
Okej, jag jobbar med skogsanalyser. Jag startade lite bolag som jobbar med just att analysera skog med hjälp av drönare, AI och satelliter. Vi har byggt ett cloud. Man kan logga in så kan man skapa så här, min skog. Typ som Facebook fast min skog. Och så kan man dela med andra och så. Och så kan man göra åtgärdsförslag där. Man kan ha sin virkesköpare eller någonting. Vara och kolla det systemet. Eller så kan större bolag använda det för att kunna visa en kund deras skog. Och säga så här mår din skog just nu. Precis denna dag liksom. Och så får man en kartbild över vad det är som står i skogen. Vad det är för typ av träd. Stora och små de är. Om det är en gran, björk, tall, ek.
Det är därför bland annat som han kom på att det vore fiffigt att ha en drönare som också kan se andra saker än i RGB, alltså vanliga kameror. Utan något som kan se spektral grejer. Och köpa en sån såklart man vill provflyga så fort som möjligt även om barnen sover i bilen.
Och man får också timmervolymer, man får också om det finns skador i skogen, till exempel granbarkborre är ganska vanligt. Då kan man se om det sprids i granbarkborre. Man kan se om det finns träd i närheten av granbarkborre som har nedsatt vitalitet. Så då kan man tänka sig, ja. Om de är lite slitna, då kommer förmodligen de också stryka med i nästa omgång.
Just det. Och hur ser man det? När man tittar på det uppifrån så ser man att om topparna är pigga eller inte.
Ja, precis. Vi jobbar ju med massa olika saker då. Mm. Men man slår ihop massa olika värden. Man kollar dels på en RGB-bild. Men också så gör man vissa processer för att kunna se hur mår det här trädet liksom. Mm.
Jag tänker kanske att det var konstigt att de inte nämner artificiell intelligens. Var det inte det som det här avsnittet skulle handla om? Varför är vi ens i skogarna om vi inte pratar AI?
Nu nämnde du inte ordet AI alls.
Nej.
Men det är ju
måste rätt...
jag det? Nej, det är... Precis, måste man det? Alltså det är så jävla många som människor som pratar om AI hit och dit. Och det jag tycker var intressant att ni pratar inte så mycket om det.
Nej.
Är det så att ni har pratat om det innan och insåg att folk var ointresserade? Eller liksom, hur förhåller du dig till liksom AI-begreppet?
Ja, egentligen så gör jag så här. Jag tycker att det är ganska många som pratar om just AI. Det är ett sånt samlingsbegrepp av allt. Mm. Och jag tycker egentligen så här, det är inte så viktigt om man använder en AI eller inte. Det är inte det som är viktigt. När jag startade bolaget så visste jag inte alls, eller när jag startade, men när jag började med idén i alla fall, då visste jag inte vad jag skulle använda. Sen så visade det sig att jag behövde en AI. Mm. Och så var det det verktyget som jag var tvungen att ha, för kunderna hade en viss kravprofil över vad de behövde och så. Och då fattade jag att ja, men det är det jag behöver. Men jag tycker att det är så många gånger som bolag säger att vi måste jobba med AI. Ja, okej. Måste ni det? När det är någon process som verkligen kräver just det? Mm. Eller kan man koda upp det där eller bara...
Jag är också liksom, vad är AI? Jag och min fotograf Anna hittade ju hit i skogen med hjälp av Google Maps eftersom vi slagit in en position som Marcus gett oss. Och det är väl någon slags AI att veta att då ska vi först hit och sen ska vi dit och sen 400 meter vi fram och så.
Det du skulle säga om det, du skulle inte säga så här, ja men nu använder jag en AI-app här på morgonen för att hitta hit. Du skulle säga så här, ja men jag bara slog in det på Google för att navigera hit. Mm. Alltså du skulle ju prata om effekterna av det. Och det är det jag gillar att prata om. Jag pratar om så här, ja men okej, vad blir nyttan av det? Jo, men det är att i vårt fall då, att man kan kartlägga en skog väldigt, väldigt effektivt.
Men har ni pratat om AI en sväng? Och så insåg du att folk bara inte förstår något eller himlar med ögonen? Eller liksom?
Ja, det ska jag nog säga.
I början... Du har blivit klokare av dina misstag.
Ja, så är det. Men det är också en lärande process för en själv. Ja. Jag visste inte alls vad AI var från början heller. Och definitioner, olika deep learning om ML. Och, alltså, jag hade inte koll på alla olika begrepp. Jag hade inte träffat så många som höll på med det heller. Så jag fattade inte att det var så olika. Jag var ju också novis. Men sen allt eftersom så fattade jag liksom att det betyder nästan ingenting om man säger det. Mm. Det är bara flashigt.
Och man vill... Är det kanske det som är grejen? Att nu har jag lärt mig det här om liksom deep learning. Då vill jag gärna droppa det. Liksom en...
Ja, så kan det säkert vara. Jag har inte den drivkraften att jag måste droppa sådana coola grejer. Utan jag är mer så här, jag vill ju lära mig de sakerna. Jag måste lära mig de sakerna. Mm. Lite så här nyfiken på, alla utvecklare hos oss går alltid och hänger lite över axeln. Och inte för att så här micromanage, utan snarare så här, vad håller du på med? Mm. Hur gör man det där? Vad håller, du vet, så. Kanske som ett barn. Sin förälder.
Så jag frågar honom hur man gör det där. Och då startar han förstås sin drönare. Och skickar upp den ovanför trädtopparna.
Säg att man har en sån här. Man har ringat in den skogen som man vill scanna. Man kanske laddar ner en fastighetsgräns. Och sen så trycker man på så här. Scanna den här skogen. Så åker den här iväg och bara... Scannar av hela grejen. Och sen kommer den tillbaka. Så man bara egentligen står och väntar tills den kommer tillbaka. Man har lite uppsikt.
Det du hör i bakgrunden är Anna Hollams, vår fotograf, som tar bilder på Marcus och hans drönare som du kan se på www.vv.se, där du också hittar sammanfattningar av alla nästa steg avsnitt.
Sen så laddas alla bilderna över i ett moln och så får man en analys. Så då kör vi våra AI-analyser, alla analyser som ska göras sen då. Och sen får man en kartbild. Tänk dig liksom Google Maps, att man har en blå liten prupp vart man är på en karta. Och så ser man sin skog. Typ, vart står det döda träd? Vart står det friska träd? Hur mycket av den här sorten av träd? Man kan sortera också. Man kan säga så här, ja men okej, jag vill bara ha en huggklass på den här typen av träd. Leta upp alla dem. Och så ser man, ja där står de, det är 10 stycken. Lite utspritt. Och så kan man gå och leta upp dem. Så funkar det. Så man får liksom en precisionskartering av sin skog.
Mm.
Så man ser liksom information på varje individuellt träd. Dels hur de mår, såklart. Men också vad man kan göra för... Sen får man ju ta beslut om man vill göra skötselråd och sådär.
Men det är ju jättebra att se. För alla vill ju ha den här överblicken över sin skog. Och då ger ni dem det.
Ja, precis.
Helt enkelt.
Liksom. Ja. Och många har ju kanske ganska mycket skog också.
Mm.
Säg att man har över 300 hektar uppåt. Liksom. En del har ju flera tusen hektar. Men säg att man har över 300. Då är det så, man kan inte bara ta med sin svampkorg och gå runt och kolla en eftermiddag.
Nej.
Utan det är liksom mer än du mäktar med så där väldigt snabbt. Och då är det skönt att bara säga så här, okej, men på hösten, ja men hur ser det ut nu då? Bara kör en sväng, bara trycker, så drar den iväg. Och så har man skannat det på, ja, 100 hektar är ju skannat klart och analyserat på typ 20 minuter.
Och sker det då liksom direkt från den här appen att det laddas upp och så får man tillbaka? Eller ska man sen gå in på nätet och ladda upp någon annanstans? Och
bra att du frågar.
Mm. hur vill du att det ska ske?
Batteriet är inte så jättelångt.
Nej.
Och medan Anna instruerar Marcus hur han ska stå för att bilden ska bli så bra som möjligt, så kan jag svara på det som Marcus inte svarar på. Och att han inte riktigt vill säga hur Arboras app funkar beror ju på att det är hemligt exakt hur den funkar. Men på ett övergripande plan funkar det så här. Drönaren tar sekvenser med bilder över skogen. Och det är bilder, inte video, eftersom det inte behövs så mycket data som alla bilder i en video ger. Och den bildsekvensen laddas sedan upp i ett moln och det är där som själva analysen sker. Det är där som AI börjar tugga på bilderna.
Här är jäkligt snyggt ljus ju.
Så Marcus har en app som funkar och testkunder som är nöjda. Och någonstans i bakgrunden finns den här intelligensen som gör nytta utan behöver snacka om det hela tiden. Men hur kommer man fram till det då? Mer om det efter det här. Vi befinner oss i en lövblandad barrskog. Markfuktigheten är frisk. Medelhöjden är 23 meter. Träden står inte glest men inte heller tätt. Grundytan är 36 kvadrat per hektar, vilket att man kan räkna ut att det här beståndet består av 389 skogskubikmeter per hektar. Ja, det här är sån information som Arboär kan förse sina kunder med. Analysen består dels av vad drönarna ser från luften med sina olika slags kameror och dels offentlig data som man sedan kombinerar ihop med bilderna då. Och dels på offentliga data. Skogliga variabler hämtas från Skogsstyrelsen, markfuktigheten från SLU och så vidare. Jag frågar Marcus, men hur börjar det här?
Det var så här att jag pluggade på universitetet till civilingenjör.
Mm.
Och så var jag pappaledig och så gick på halvtid lite så. Och så tog jag en extra kurs för att få lite pengar i kassan. Så då gick jag en entreprenörskurs. Jag tänkte, ja men det här kan vara spännande. Men det var det här är. Och då fick jag en uppgift där att så här, kolla upp en idé som du skulle kunna liksom, ja, realisera. Hitta på någonting. Jag bara, okej. Ja. Så började jag kolla då på en lösning till jordbruket. Så veckan efter det så drog jag ut till en bonde ute på Skötaslätten, Bosse. Och sa så här, ja men hörru Bosse, jag ska förklara ett scenario för det här. Tänk dig att vi har så här svärmardrönare som bara lyfter här ett moln och flyger över dina grödor och analyserar allt. Bosse var lite så här, nej, svärmardrönare, nej, nej. Och han bara, jag har det mesta i mina traktorer, sa han. Och sa han så här, men problemet för honom då var det att han satt på åkern hela sommaren. Han kunde inte ta sig därifrån för det var så mycket jobb. Men då hade han granbarkborre i skogen bakom ryggen. Han ägde ganska mycket skog. Och han sa så här, han hinner aldrig dit. Så han sa, ja, men kan du lösa det problemet åt mig? Så hade jag varit väldigt glad. Och då sa jag, okej, men det kanske jag kan göra. Mm. Och så började jag kolla på hur funkar det då och sådär. Jag äger lite skog själv också. Mm. Så jag har den bakgrunden så att jag förstår hur det funkar lite liksom rent industriellt eller hur skogsnäringen funkar så i detalj. Men då började jag kolla på det därifrån. Och då såg jag till slut att säga, okej, vi måste nyttja högprecisionsdata. Vi måste ha någon process så att vi inte sitter och gör det här för hand. Det är för mycket. Det måste gå snabbt. Vi hade benchmarket på. Vi måste ta åtminstone 100 hektar på en halvtimme. Då ska jag flyget analyserat och klart. Det var liksom vår benchmark från början. Med den tanken startar vi. Jag kan inte bygga AI. Utan jag är ju mer den som
pekar. Så här borde det funka. Det här är nyttan. Liksom.
Precis, det här är nyttan. Så här behöver det vara. Om man är en virkesköpare så bör man åtminstone kunna göra det här.
Men jag tänker, det måste ju vara din styrka då. Att du dels inte kan AI och dels sätter drönare i träd ibland. De måste förstå att det är nytta och det måste vara enkelt.
Precis. Precis så.
Man behöver faktiskt inte lära sig det. Om du bara har fokus på nyttan så, som sagt, jag struntar ju i hur Google Maps funkar.
Ja, precis. Det måste vara enkelt bara.
Vi traskar sakta bort genom skogen. Vi kommer in i ett glest tallbestånd på 1,14 hektar med alla tallar som är mellan 70 och 80 år gamla, medelhöjd 21 meter, grundyta 29 och omges då alltså av 315 kubik potentiell furu. En gång råkade Marcus sätta en drönare i en av de största tallarna, här berättar han. Vad Marcus app inte säger oss att det också är väldigt vackert. Men det vet jag mot en klass med dagisbarn som slagit sig ner i en glänta lite längre bort.
Vi tappade bort en drönare också en gång. Alltså, eller vi kraschade en. Men vi var ute på två jobb samtidigt. Jag hade en och han hade en. Men han hade en dyra. Han hade en som kostade över 100. Så jag bara ringde. Han var första gången han flög också. Har det hänt något? Jag bara, okej, vad är det nu då? Han bara, nej du, jag hittade inte den. Den försvann. Jag bara, okej. Ja, men då kom jag. Så åkte jag dit. Så gick vi skallgång typ en dag liksom. Till slut hittade den. Hans min när vi hittade den, han bara, han trodde inte sina ögon.
Ja, alla de här historierna om drönare som kom bort, de är ju också historier från förr. För idag har Marcus och hans kollegor lärt sig flyga drönare och att hålla koll på dem också. Och Arbär, ja, det har lämnat det experimentella stadiet och börjar bli något mer stabilt.
Men när ni säljer in det till några jättestora skogsägare som kunde nu testa och prova grejer och sånt liksom. Mm. Har de några krav på att det ska vara tekniskt avancerat? Eller frågar de ens om hur det är uppbyggt? Eller skiter de bara i det?
De flesta skiter väl i det. Men sen såklart, det finns ju de som är väldigt intresserade av tech. Mm. Och då kommer ju de med väldigt specifika frågor. Ja, vad är det här? Är det en sån här? Eller sån här som vill bara kanske namedroppa. Är det en deep learning-modell då, eller? Ja. Alltså, de har hört det någonstans. Så det är klart att det kommer upp. Men generellt så brukar de säga så här, okej, det handlar egentligen så här, hur mycket kan vi spara på det här? Vad är effekten av det? Mm. Vad händer när vi använder det här? Kan man få se? Kan man få testa? Till exempel, vi var ute med en stor kund här i början av året. Mm. Och då så sa vi så här, gör så här, ni har eran analys. Och bara, välj ut ert bästa ställe som ni verkligen har koll på. Och så åker vi dit, jag tar med mig lite fika. Mm. Och så hänger vi i skogen idag. Och så får ni testa bara vår analys. Och bara jämföra. Vi behöver inte liksom mer så. Ja, okej. Så. Det var liksom ganska höga chefer där. Då. Ja, vi åkte ut, vi grillade lite korv, drack lite kaffe. Där ute då, så de testades in. Och så visade det sig att de kunde se liksom ett utbrott av skador av barkborre då, i ena hörnet av fastigheten. Och så testade de våran, då såg man ju allt. Och då sa jag till dem där, så, ja men hörni, 200 meter upp här så är det ju ett utbrott i en sån här granskog, sån här ung gransbestånd. Det är 25 granar. Ska vi inte gå och kolla? Så, ja, men nej, det kan inte vara så. Ja, vi går upp, vi går och kikar. Gick dit, så var ju så, eller hur? Och han bara, shit, det här måste åtgärdas direkt. Vi kan inte, du vet, varför har vi inte koll, eller hur? Men vi kan gå in här 100 meter så har vi ett björkbestånd som står som en cirkel. Vi kan gå och kolla på det då. Ja, gjorde vi det. Och så höll det på så där på den dagen. Och då var det så här, då fattade de effekterna av det. Mm. De brydde sig inte alls om att, vad är det för typ analysmetod? De bara, det här funkar ju, eller hur? Och då började de förstå så här, aha, om vi kan analysera på det här sättet.
Det är lite om man ska svälja in någonting, om man har för mycket features, för mycket grejer, så kan det ju tyda på att man inte gör den nytta man ska, eller att man inte har ändå fattat det. Liksom.
Sen en tid är jag faktiskt skogsägare själv. Och det gör att nyttan med Marcus tjänst blir allt tydligare för mig ju mer han pratar, och intresset för AI allt mindre.
Vad tänker du? Vad är dina första tankar om det här?
Nej, men jag är ju skogsägare, så jag skiter ju också i AI. Jag tänker det blir jätteskönt att få det översvept liksom. Ja, så klart ja. Det kan vara lite nyfiken på, okej, några bilder är liksom vanliga RGB-bilder. Du nämnde att ni hade också andra sätt att analysera, andra sorts kameror liksom.
Ja,
ja. Ja, det är intressant att se vad man kan se.
Ja.
Och sen när man får den datan, då skulle du tycka, okej, just det, sådär, där borta kan man liksom.
Ja.
Och som du säger, att förstå att lin söderkant, att det är barkborre där, det kan man ju fatta liksom. Det är lite ankomna träd och sånt. Ja. Liksom. Men de där är 100 meter in, det är ju svårare liksom.
Ja,
ja, nej, jag tror att det är just det som är det intressanta. Att vad är nyttan med det liksom.
Ja.
Det är ju samma sak som vi pratar om hela tiden i det vi gör. Ja. Nytta, inte nyheter. Vi ska få folk att tänka så här, åh fan, det är det vi ska göra.
Ja.
Vi ska inte säga, det här har hänt. Man bara, okej. Nu har det hänt ännu mer. Ja, ja, ja. Och det här hände igår. Det står ju den här papperstidningen. Ja, det är också så himla bra. Och det där var alltså Marcus Drugge som jag pratade med. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den säsongen av Nästa steg, så får jag nu prata med en rådgivare. Och den här gången är Kristoffer Nordström som jag ringer på FaceTime.
Tjena Kristoffer, Per Granqvist här.
Tjena.
Hur står det till?
Ja, men det är helt okej. Jag har ju kört lite vabb och försökt jobba om vartannat. Så...
Hur går det?
Ja, sådär.
Sådär. Men nu är ungen inlåst i tvättmaskinen, så nu kan du prata.
Ja, nej, men exakt. Nu kom sambon hem och löste av mig. Jag kände att det var sista tålamodet där.
Ja, bra.
Nej, slut på småpratet nu, för jag har ju en stor fråga till Kristoffer. Jag ber honom om de bästa råden han har till bolag när det gäller AI. Alltså hur man ska förhålla sig till det här i säljsammanhang.
Jo, men jag tror att det har gått en trend i det där. Förut kom man väl undan och liksom att flagga med att man jobbar med AI eller vad man ska säga. Men nu för tiden känns det som att man behöver liksom leverera ett värde. Och då kan AI vara ett verktyg för att leverera det. Så att det känns som att det har bytts lite fokus. Förut fick man mycket gratis för att bara säga, ja, men vi jobbar med AI. Men nu behöver man ändå komma med någon typ av värde, tror jag.
Man kan inte bara slänga sig med AI och blockchain och Web3 längre. Utan nu måste man börja göra saker.
Ja, men jag tror man kom undan med det förut. Men nu blir det ändå värdet som är i fokus på ett annat sätt. För nu blir det mer och mer vanligt. Folk börjar jacka i lite AI i sina lösningar, och nu blir det liksom, jag tänkte säga hygienfaktor, men kanske inte hygienfaktor, men ändå liksom, det blir vanligare och vanligare att ha det i verksamheten, och då gäller det att fortfarande ha liksom fokus på sitt kärnverksamhet och det värdet man vill leverera till kund, och sen AI blir ett sätt att göra det här på ett ännu bättre sätt. Såklart så har du ju fortfarande en konkurrensfördel, tror jag, om du börjar jobba med AI, men förr eller senare kommer det inte vara det.
Och vilken fördel skulle det vara?
Framförallt
är det med att det blir effektivare och allt sånt liksom?
Ja, men jag tror det. AI kan ju på sätt och vis hjälpa till i beslutsfattande som vi vanliga dödliga inte kan göra med vårat sätt att tänka, utan liksom man på något sätt kan få mycket mer förädlad data, eller vad man ska säga, av det. Så har du stora datamängder, AI kan hjälpa till att liksom processa det på ett sätt som vi själva inte kan göra.
Men ska man inte prata om det alls då, tänker du? Bara för att man ska, liksom, det är ju ändå värdet för kunden, och de skiter väl i hur du gör saker, bara att du gör det.
Ja, nej, men jag tycker absolut inte man ska strunta i att prata AI. Alltså, som sagt, det är ju en stark konkurrensfördel fortfarande. Sådär. Men som jag sa tidigare, fortfarande lite fokus på det värdet man skapar, och liksom AI är ett sätt att skapa det värdet på, kan det vara. Men det får inte hamna i fokus heller.
Kristoffer varnar alltså för att falla för AI, för att de fortfarande har en slags nyhetens beskimmer över sig, eller det här begreppet. Att det är en av alla de här grejerna som är jättetrendigt i företagsvärlden, men som så småningom mognar och blir något annat.
Man kan jämföra lite med hållbarhet, för där tror jag vi har kommit lite längre. För förut så pratade man ju på ett sätt hållbarhet, och var det liksom något man gjorde för att det skulle se bra ut. Men nu för tiden, då måste du ju verkligen jobba kring hållbarhet, för du kan inte bara säga att du jobbar hållbart, utan nu måste du kunna påvisa varför och hur du jobbar med hållbarhet.
Just det, det är en jättebra parallell, för det där har man ju också blivit trött på, alla som springer runt och är hållbara, men man bara, ja, vad, liksom, jo, men vi jobbar med, och så tänker man, okej, men det verkar otydligt alltihop, liksom.
Ja, men jag tror att det är nog ett bra sätt att se det på samma sätt. Att nu har det liksom blivit att det går inte bara att slänga sig med att man jobbar hållbart, utan nu måste man göra och bevisa det på riktigt, att ja, men vi är väldigt måna om det här. Och samma sak gäller nog AI, bara att det är lite, inte har kommit lika långt med det, utan nu gäller det att man liksom på något sätt kan kommunicera vad är det för värde man skapar med hjälp av AI då.
Och innebär det då också att man kan säga att idag jobbar väl nästan alla bolag med en AI på något sätt eller annat? Så det blir inte heller speciellt på det sättet. Du är ju inte unik för att hålla på med AI.
Nej, jobbar du med digital annonsering så jobbar du på sätt och vis med AI redan. Så att alla de tjänster du använder idag har ju ofta redan kopplats på AI på ett eller annat sätt. Nu står vi inför det här med hela digitaliseringen, med att bolag liksom... Man kanske är intresserad och tror att man skulle kunna dra nytta av AI, men jag tror att många bolag redan är inte tillräckligt digitaliserade än i alla fall. Så AI blir för stor kliv. Nu gäller det att få liksom ordning på processer och data, och nästa steg i så fall för många skulle kunna bli att liksom jacka på AI. Så att jag tror fortfarande att liksom det ligger en liten bit bort, även om många av de tjänsterna som bolagen använder sig av idag redan har AI inbyggt, eller man ska säga. Så man kommer nog med det i vanliga vardagen utan att man tänker på det.
Saker Kristoffer Nordström på Almi. Som du ju fattat och kanske själv upplevt är det råd från andra företagare man lär sig mest av. Vet du någon företagare som du, efter att ha hört just dagens avsnitt, som kanske snackat mycket om det här med AI eller drar nytta av det och kanske till och med tror att det kommer rädda allt? Tipsa dem då om det här avsnittet. Använd dela-knappen i din poddapp för att skicka det till dem. Och dela det sociala så ska du använda hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt, ja, då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske just det steg du funderar på nu. Till nästa gång, ta hand om dig och krångla till saker i onödan.